Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol, Carina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För då vet du också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Sol Carina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och 3 av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Sol Carina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har skrivit 28 böcker och 3 av dem har jag skrivit tillsammans med David Gran. Så jag säger hej David.
Hej Sol Carina.
Du är ju min vapendragare i den här podden så att säga. Och de böcker som vi har skrivit handlar ju om utomjordingar, alltså utomjordiska varelser kan man säga. Och demoner, en bok om vem vill du vara, som handlar väldigt mycket om hur man hanterar sina känslor. Och vi arbetar ju bägge två med att vägleda och hjälpa och lyssna till människor och hjälpa dem att sortera den här verkligheten som de lever i. Vi har båda lång erfarenhet av det här. Även om du är mycket yngre än mig så har du också väldigt lång erfarenhet. Och det har jag ju förstått när vi har pratat så mycket som vi har gjort. Att vi delar mycket livsåskådningar. Vi tycker om att bryta sönder saker för att se om det håller, så att säga.
Ja, så att jag skulle vilja säga att vi är liksom en blandning mellan mystiker och filosofer.
Ja, det liksom, är bra.
Så att det blir liksom en fin allians där. Liksom, det ska vara levande, det ska vara nästan lite poetiskt. Man ska inte vara någon tydlig struktur, utan man ska kunna vända och vrida på allting, på alla stenar i en diskussion.
Och det ska man liksom
hitta något korn av sanning här och där som man kan hålla fast vid.
Och det passar in på ett sätt så att både jag mår bra utav det och människor i min omgivning mår bra utav det. Jag har ju fokuserat främst på faktiskt på utbildningar idag. Så jag utbildar ju människor i det här att lära känna sig själv och lära känna mystiken i sig själv, skulle man kunna säga också. Och vi kommer tillbaka till det, för vi kommer att prata idag om just såna här saker då. Och en av de saker som jag tänkte ta upp då, eller som vi ska ta upp då naturligtvis tillsammans, det är att Mediumförbundet blir ju mer och mer spiritualistiskt. Och det är, tycker jag, jätteintressant, för att från början så var de ju öppna för alla. Men idag så går de ju ut med att den som inte ser spiritualismen och spiritismen i mediumförbundet har inte rätt glasögon på sig, så att säga. Och det som är så intressant är att det här startar ju en gång i tiden, att vi är det vi är idag med det här kaoset liksom, i utbildningar och så där. Det har ju att göra med att det okända som gick på tv i många, många år. Och sen efter det okända, där man liksom lyftade fram profiler som egentligen inte har så mycket kunskap, utan bara var duktiga på att vara i tv och läsa in saker och presentera sig själva, skulle jag vilja säga. De är inte mer intuitiva än vad någon annan människa i vårt samhälle är, det tror inte jag. Och sen på det så börjar man liksom göra utredningar och jaga spöken och jag vet inte allt vad man håller på med. Och det började, TV4 har ju som initierat det här faktiskt en gång i tiden. Och det har ju lett till att vi har en marknad idag där det inte längre handlar om kunskap. Det är ju det som är de här popcornmediumerna som jag pratar om. Som liksom går ett halvårsutbildning och sen är de medium och så ska de vägleda människor i existentiella frågor.
Ja, och jag skulle vilja säga att det här börjar ännu tidigare också, för om man tittar åtminstone där jag bor, fram till på 50-talet så var det ju väldigt kristet allting här. Så att folk som föddes på 60-talet, när de någon gång på 80-talet var 20-årsåldern, alla hade gått söndagsskola. Men de flesta hade slutat gå i kyrka och de hade ju den här, vad ska man säga, religionen med sig, den här uppfattningen om ja, men paradiset som man kan direkt översätta till andra sidan. En del har valt att ha med sig änglar fortfarande för att ge trygghet. Så de tror inte på den religionen längre, men de har med sig allting. Och vad ska de göra av allt det där då? Ja, nu börjar de sända olika program här om det okända och spöken. Så det gick över till spöken. Det vart lite new age. Det vart spiritualismen. Men de behöll vissa beståndsdelar. Så att jag tror att väldigt många människor har liksom kanat in på den här vägen, för att det är en del av deras fostran från det förflutna.
För kristendomen har ju väldigt många olika livsåskådningar. Det kan ju liksom vara Jehovas vittnen, mormoner, Pingstkyrkan, Philadelphia. Det finns ju väldigt många religiösa eller kristna inriktningar och livsåskådningar. Och spiritualismen är ju en sån idag och finns ju många spiritualister som i England till exempel, där har man ju spiritualistiska kyrkor som man kallar det för och det börjar ju växa upp i Sverige också så att det är ju en livsåskådning som har ett visst begränsat förhållningssätt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag tycker det är därför som jag inte har gått med i Mediumförbundet. Jag har fått förfrågan om jag vill hålla föreläsningar, för de har ju föreläsningar för de medlemmarna de har och så där. Och jag känner att jag kan inte tillföra dem någonting eftersom de redan har en livsåskådning. Det är ungefär som att jag skulle gå in till Jehovas vittnen och säga att Gud finns inte. Jag menar, det fyller ju ingen funktion att jag skulle gå in och hålla en föreläsning och säga jag tror inte på Gud när de tror på Gud. Alltså, vi har ju olika livsåskådningar och det här tror jag att det är väldigt viktigt att människor ser och förstår de här olika livsåskådningarna och att de faktiskt är lite inpaketerade om man säger så.
Ja, där är ju, för titta, nu pratar de om Jehovas, men det finns ju många fler religioner och det var ju på 1800-talet så poppar upp jättemycket nya religioner. Och jag skulle säga att new age och spiritualismen, det kom ju därifrån. Så att man skulle ju kunna säga att man skulle lika gärna kunna säga att det är kristendom på ett plan. Spiritualism, håller du med om det?
Ja, det är det. Absolut är det för mig. Och om man då tänker liksom att spiritualismen börjar ju blomstra i mitten på 1800-talet. Och det var ju Blavatsky bland annat som var i Indien och studerade mycket österländsk filosofi som tog med sig det och skapade liksom olika nya rörelser. Så hon är ju en viktig grundare här till spiritismen då, och spiritualismen. Så att England på så vis har ju varit ett land där man har kommit mycket längre i att binda in den här livsåskådningen så att det blir som en religion, om man säger. Och det innebär att det är vissa förhållningssätt, hur det fungerar, hur världen är uppbyggd och inte då, och så. Och det är ju det som börjar smitta av sig till Sverige. Jag kan ju se liksom att många medium så tar de då som referens att de har gått på ett utbildningsinstitut i England till exempel och tar det som en referens. Men det är ju samma sak som om jag skulle tillhöra Pingstkyrkan så kan jag ju lika gärna åka till Pingstkyrkan i England och lära dem eller i Tyskland eller i något annat land. Så att för mig är det liksom inte konstigare än så. Att det är liksom livsåskådningar som en livsåskådning som kommer att bli en väldigt stark religion i Sverige. Så har man inte sett det så kan man se det nu. Och alla popcornmedium som finns hjälper ju till för att skapa det då.
Ja, det är det jag tänkte säga, att det finns alltid en kärna som liksom på något sätt är seriösa i det de gör. Men det jag också kan uppleva är att det finns ju väldigt många som rider på den här vågen också. Så att jag menar, det finns ju. Och det är det som är skillnaden. Alltså, spiritualismen, jag kan respektera dem för vad de gör och vad de står för. Det är helt okej, så länge de är ärliga. Men det måste, för det första så måste det finnas en logik. På senare år så har jag sett att eftersom de är religioner som vi har kommit fram till, så har de ett tydligt regelverk vad man får tro på och inte tro på. Och jag har sett att olika medier som är i verkligen den här branschen, de har börjat öppna upp för, ja men det finns nog demoner ändå. Och en del har till och med öppnat upp för, ja men det kanske finns utomjordingar ändå. Och det där, det, för det första så är det helt ologiskt, för de bryter mot sina egna regler. Det är ungefär som att om jag skulle vara en kristen så skulle jag hitta på att ja, bredvid Gud så finns det en utomjording som heter Sog och han är Guds bror. Nej, men det står ju ingenting om Bibeln i det, så därför är det ologiskt. Sen finns det människor som har utnyttjat det här också och liksom lurat människor på olika sätt för att bara tillskansa sig makt. Men det jag har sett på senare tid, det är det att nu är det någon som har börjat dra i handbromsen. Liksom att all den här ologiken som man börjar sippra ut har gjort att de börjar tappa kontrollen. Så nu, det senaste jag har läst, det är det att nu är det många som börjar ta avstånd från liksom demoner, demonutdrivningar, utomjordingar. Nu vill man försöka renodla den här religionen igen och gå tillbaks till den här heliga boken med sina förhållningsregler. Det är det de vill göra nu. Det är det senaste jag har hört. Så att det går lite fram och tillbaks.
Och det kommer ju säkert att bli så. Och då tycker jag det är så intressant om man tittar nu då på, jag gillar ju att studera religioner runt om i världen, livsåskådningar runt om i världen, i olika världsdelar och länder och genom tiderna. Jag är ju väldigt historieintresserad. Och tittar man då på Asien och de asiatiska länderna, till exempel, jag brukar berätta det för mina elever när jag var på Bali. Där är man ju helt införstådd med att det finns entiteter som inte är så snälla. Som demoner eller utomjordingar eller vad man vill kalla det för då. Därför att utanför alla tempel så kan du se såna här demoniska figurer som står med klor och huggtänder och sådär. Och när jag kom till Bali jag vart ju alldeles förfärad. Jag tänkte, men gud, vad är det de tillber här? Vad har jag hamnat i? Liksom tänkte jag. Så jag frågade ju och då sa de sådär att demonerna, de kallar dem för dem och de kallas ju för jinner. Demoner och jinner är ju samma sak faktiskt. Och det de gör då, det är att de ger dem mat och blommor och fjäskar för dem. För när man fjäskar för dem utanför templet, då bryr inte de sig så mycket om när man går in i templet och är i det allra vackraste och heligaste i mitten. Men skulle vi ignorera dem, sa man på Bali, då skulle de fundera vad vi gjorde där inne som de inte fick vara med på. Och då skulle de vilja vara med. Och det tycker jag är så intressant då med tanke på att jag har studerat lama buddhism och shintoismen väldigt mycket också då. Att där man liksom är fullt med att det finns olika varelser i olika dimensioner. Det är ingenting konstigt. Uråldriga schamaner har alltid vetat det. Att det finns varelser i alla dimensioner. Det är ju därför schamaner förr i tiden, jag menar, nu blir det väldigt långt här, men nu för tiden kallar man sig healers. En healing betyder ju läkning. Dagens moderna läkare, de är ju healers egentligen, om man nu ska hålla saker och ting korrekt. Så att kalla sig healers i Sverige, det är ju egentligen detsamma som att säga att jag är en läkare. Och det är därför jag aldrig kallar mig själv för healer, till exempel. Och en läkare i Sverige idag, det är ju en yrkesskyddad titel, så du får inte kalla dig läkare, men du kan kalla dig för doktor. Så jag skulle kunna kalla mig för doktor i andlighet egentligen, därför att doktor är inget skyddat begrepp. Men går man då tillbaka och tittar på historien så pratar man om botare. Och botare förr i tiden är ju nojder och schamaner. Det var botare. Och vad gjorde de? De botade. Och ibland kunde det onda då komma från en påverkan av entiteter eller en påverkan av fysiska människor eller en egen idé om verkligheten som inte stämmer. Det var botarna jobbade med. Så att jag tycker det är så intressant att se då när man liksom plötsligt kom, när man liksom, jag vet inte vart jag vill komma. Jo, det jag vill komma är att schamansk healing idag har blivit typ trumresor. Så att om jag lägger någon på en bänk och så trummar jag, då gör jag schamansk healing. Och det håller inte jag med om, för schamansk healing för mig är mycket, mycket mer. Det är den här gamla kunskapen som kanske botare hade då, som idag vi pratar om fysisk och psykisk ohälsa. Det var ju det de hjälpte människor med. Men det var ju inte så att de gjorde människor friska. De hjälpte människor att bli så starka som de kunde bli läkta själva, om man säger så.
Ja, och jag ska inflika här också att både du och jag träffade en schaman samtidigt för ett år sedan eller två, om du kommer ihåg det.
Måste jag tänka efter vilken schaman du pratar om?
Ja, han var från Piteå, tror jag han var.
Ja, just det.
Och jag ska säga själv att jag har ingen utbildning i schamanism. Men det han berättade för mig, det gjorde att jag förstod ju att det han sysslar med egentligen, det är dimensionsresor. För han pratade liksom hur han pratade hur han gick ner under jorden och då går man neråt i dimensioner och så vidare. Där hade han faktiskt träffat demoner och träffat olika entiteter och så pratade han hur man kunde gå upp i mellanvärld. Och så tror jag att han hade övervärld också, jag är lite osäker på det. Men när han förklarade vad han mötte och liksom på vilken nivå det var så förstod jag att han gör ju dimensionsresor och det är ju det som schamaner gör. Och därför så blir det extra intressant när en spiritualist, som jag förstår det, de har ju den här världen och så finns det andra sidan. Varför finns det då spiritualister som kallar sig för shamaner, att de gör shamansk healing? Det är jättekonstigt för mig och ologiskt. Det som shamaner gör ska inte ens existera enligt spiritualister.
Nej, och tittar man på, jag är ju utbildad utav en man som är utbildad av Kahunas på Hawaii då. Och utav Kahunas, och det är ju schamanska, hawaiianska schamaner. Och Kahunas på Hawaii, de pratar om intention. Alla gamla botare pratar om intentionen. Och det är där tror jag människor har gått bet lite grann. Därför att vi måste lära människor att liksom förstå vad ordet intention betyder. Min gammelmorfar var ju botare i Norrbotten. Och han kunde ju stämma blod. Så om de högg sig i yxan eller han skar sig eller de gjorde illa sig när de var ute i skogen, så kunde han genom med intentionen läsa en ramsa så det slutade blöda. Hur kunde han göra det? Jag upptäckte när jag lärde mig reiki att jag kan göra samma sak med reiki. Det lyckas inte alltid, men ibland. Varför? Ja, det vet jag egentligen inte. Men att det fanns botare förr i tiden, det var ju för att om de hade skadat sig när de var ute i skogen och högg träd då till exempel, så tog det ju liksom en dag med häst och vagn att ta sig in till Älvsbyn. Och då hinner de ju förblöda på vägen. Så den här gamla läkekonsten, botekonsten, handlar ju också om att kunna samarbeta med olika dimensioner, men också veta vilka dimensioner för att samarbeta på rätt sätt.
Ja, och det här också, om vi nu ska prata om äldre tider, det här hör ju ihop också med min morfar till exempel, som är död idag. Han kunde ju uppleva och se saker och ting i skogen som nästan ingen modern människa gör. Han kunde ju se småtroll, vättar, han har berättat historier om han, det är svårt att veta vad som är liksom, hans fantasi, vad som är verklighet, men jag tror att det är verklighet. Han har sett vittrarna ha gått liksom efter en stig när han satt och fikade där i skogen. Han har sett hur det var någon som var fisk ur en vattenpöl och sådana saker. Och när man ser det, då har man ett dimensionellt seende som jag tror att väldigt många hade förr i tiden när man jobbade liksom ute i naturen och var nära. Nästan precis som i Bali. Man visste att det fanns saker och ting. Man kunde bryta en liten bit från sin smörgås och kasta ut i skogen så att tomtarna också skulle få sig en liten smörgås när man väl var där. Och när man såg sådana saker, då började man vandra dimensionerna. Och då kunde man, började man också jobba med sin intention, för då var ju allting möjligt också. Då kunde man också stämma blod, och man öppnade upp liksom för den verkligheten. För moderna människan, om man inte har upplevt, sett eller förstått, så då kan man heller inte öppna upp för det.
Och det är därför det blir så viktigt vilken livsåskådning man har. För att ska man då gå in i till exempel i kristendomen, så är ju det väldigt specifika regler hur du ska leva och hur du ska agera. Som vi har ju de 10 budorden till exempel. Och de ska du följa, men det är ju alltid en tolkning av hur du följer dem. Och det är ju samma sak om du tittar på buddhismen och den åttafaldiga vägen. Så pratar ju den också om hur du ska ha rätt tal och rätt agerande och rätt känsla och massa sådana saker. Men det är fortfarande så tolkar man ju det. Och det är de här tolkningarna som människor plockar ut och liksom får med sig människor i tolkningarna, om man säger så. Och jag tycker det är så intressant för att för mig spiritualismen, det är ju ett sätt, det är ju sunt på det sättet att i kristendomen så fanns det liksom inga öppningar. Det var så låst allting. Det var liksom Jesus och Gud och allt som inte kändes bra, det var demoner och det onda liksom. Och spiritualisterna, så kan jag tänka mig att de någonstans från början så insåg ju de, ja men jag hör ju den här rösten som pratar med mig. Jag ser ju det här trollet i skogen eller vad det nu kan vara. Som har gjort att man liksom har börjat plocka in mer saker i livsåskådningen och så skapas då spiritualismen. Problemet är bara, tycker jag, att de pratar om andevärlden, så de har tappat förståelsen för många olika varelser i många olika dimensioner. Det saknar man fullständigt. Och det är okej för mig, för att man måste lära känna dimensionella varelser genom att förstå också vad man har för nytta av dem på något sätt. Och det är det vi har skrivit om i den här boken Utomjordisk närvaro. För vi har skrivit om fas 1, fas 2 och fas 3 som jag tycker väldigt tydligt beskriver hur man ska tänka då med den här kontakten. Och det jag ser då, det är att man hela tiden inom det spiritualistiska pratar med de döda anhöriga. Det är ju det som är själva grunden där. Att prata med döda anhöriga. Och
Och då
då.
kan man tänka så här också, varför är det så otroligt viktigt att prata med de döda anhöriga? Egentligen, om man ska hårdra det, så kan man ju misstänka att det är människor som de är sårade, de har olika trauman, de längtar efter anhöriga, de vill att det ska vara som det var förut, de har stagnerat. För varför ska man annars längta till andra sidan när man kan leva livet här och nu? Det är helt okej om jag tänker att ja, men när jag dör så då får jag träffa mormor igen. Det vore bra. Men varför ska jag lägga hela min tid på att jag ska gå på möten, jag ska gå till någon som ska kanalisera eller manifestera mormor så att jag får se henne en gång till. Hon kanske har något visdomsord till mig. Då blir det ju snarare en besatthet. Och det är också helt okej om någon vill lägga all sin tid på det. Men varför inte lägga dagen på att leva sitt eget liv. För det som händer nu för många, det är att man kliver in i en, istället för att vara ute i hela stora världen där det finns oändligt mycket saker att utforska, Då väljer man att gå in i en liten garderob och så stänger man dörren och så säger man att det här är min verklighet nu. Och då får man så stora begränsningar att det går inte att ta sig därifrån längre. Alltså man liksom fast i den där loopen. Vart man än går så är det mörkt och trångt. Och det enda man vet är egentligen den här längtan som man har till andra sidan.
Det är ju där som jag menar att kristendomen har på något vis, säkert behövde man kristendomen för på något vis för att få människor har alltid behövt levnadsregler. Det tror inte, det tror jag liksom alltid vi har behövt på något vis på olika sätt. Men det jag tänker på det är ju liksom det här att spiritualism är inte andlighet för mig. Utan man praktiserar en livsåskådning som har en speciell liten inriktning av andlighet. Men det innebär inte att det är hela det andliga livet. Därför att jag har ju liksom en helt annan verklighet som egentligen baserar sig också på den vediska kulturen och de gamla schamanska traditionerna. Där allting utgår från oss själva och egentligen så är vi, allting finns i oss så att vi är egentligen allting. Och det här är ju jättedjup filosofi. Men jag tänker så här, vi pratar om schamanism. Det finns ju också två olika sorters schamanism. Till exempel så finns det ju plantschamanismen, alltså jord, de som jobbar med jordnära, de kan ju jobba med plantor och liksom moder jord och ceremonier och sådär. Och så har du ju då den himmelska schamanismen, där man jobbar mer med energier och på energinivå och dimensionsvandring till exempel. Så att det är ju två olika schamanska inriktningar som finns inom all schamanism. Och då blir det jättekonstigt för mig om man liksom säger att jag är schaman och så trummar jag över en människa. Då kan ju den som gör gångbad också säga jag är schaman. För när man utför gångbad så jobbar man ju också med vibrationer. Så jag skulle vilja säga att en schaman kan ha trumman eller skallran som hjälpmedel faktiskt. Så att det är ju liksom, innebär inte att man är schaman för att man gör schamansk healing. Utan det innebär att eftersom en riktig schaman har olika verktyg de använder sig av.
Just det.
Är du med på det här med himmelsk och jordisk schaman? Att det finns två olika
Ja.
typer av schamanism?
Och det jag tänkt på nu har vi ju gått in på healing då, som någon typ spiritualistisk healing. För de har väl också någon healingform som jag har förstått det. Men nu får du rätta mig om jag har fel. Men visst är det så att en spiritualist kan utföra healing, men det är egentligen inte de som gör det, utan det är någon från andevärlden, de som har gått över alltså på andra sidan. Om de har varit utbildad läkare i vårat liv och så har de dött och så har de hamnat på andra sidan, då kan de komma tillbaks. Jag antar att man rådfrågar och begär dem på något sätt att de ska komma tillbaks och så ger de healing till en människa som behöver det. Visst är det så, har jag
Ja,
rätt?
precis. Och då blir det ju intressant. Vad händer om de inte läker människor då? Om människor inte blir läkta och friska?
Ja, men en fråga man kan ställa sig också, det är att bara för att de var läkare, nu ska jag bryta ner det här lite grann, bara för att de var läkare i det här livet, det finns jättemånga läkare som är riktigt usla läkare i det här livet. De hamnar också på andra sidan. Om de kommer tillbaks till mig och ska läka mig för att jag har ont, kan jag förvänta mig att de gör mig frisk då? Förstår du vad jag menar?
Det är jättebra
Det kan
tanke.
ju vara, någon som bara har fuskat genom hela sitt läkarprogram. De har bara ridit på någon våg och liksom, eller som nu, då kommer man ut på det här, vad är det heter, någon AI-robot som kan skriva tentor åt en, perfekt. Och så får jag min läkarlegitimation. Ja, om han ska komma över, vad får det för effekt på mig då? Han kanske var alkoholiserad, den där läkaren han får över, och så har han inte hunnit läka sina sår.
Han kanske var en kvinnomisshandlare.
Det kan han vara.
Pedofil eller någonting också.
Han kanske kommer över aspackad här och så ska han försöka operera på mig och så missar han saker och ting.
Ja.
Alltså, förstår ni, det handlar om på något sätt, det är det att man lägger ju liksom sitt eget öde i någon annans händer. Och det är det som är mitt största problem. Inte bara med spiritualismen utan egentligen med alla religioner. Vart Jag vill ju bestämma liksom mitt liv, vad som ska hända med mig. Jag vill ha kontrollen. Jag vill kunna fatta del i besluten och jag vill inte låsa mig i speciella olika små fack. Någon ska inte berätta för mig vad jag får göra och inte får göra. Ingen ska berätta för mig hur min livsåskådning ska se ut. Och det är därför som jag ska säga det att jag är inte emot religioner. För när man gräver i alla religioner världen runt om så finns det alltid en gren inom varje religion som är riktigt intressant. Och det är den här tyngre, mörkare grenen som nästan ingen pratar om. Och det är där mystiken är. Och jag är också mystiker. Och det är så intressant, för om jag rotar i österländska läror och västerländska läror och i religioner här, så hittar man i grund och botten så hittar man ungefär gemensamma nämnare. Det finns någon total sanning där. Och det är det som jag brinner för. Och det skulle aldrig fungera om man inte, om jag var låst i en viss form, så skulle jag aldrig kunna vara där och söka heller. Så det tycker jag är intressant. Och det tar jag med mig från liksom varje religion. Det finns någonting intressant i varje religion som harmoniserar med vem jag är.
Och det är jätteviktigt det du säger, för där kommer du till det här att vi alla är ett då. Kan jag se en samhörighet med alla religioner och livsåskådningar? Att jag har det inom mig, men jag kanske inte lägger fokuset på just det. Som jag har det här, jag menar, jag kan ju också prata med döda och har kunnat det hela mitt liv. Men jag känner att det gör ju inte mig till spiritualist. Jag skulle kunna välja den vägen och sen fortsätter jag bara prata med döda och det är det enda jag gör i mitt andliga arbete. Men jag känner liksom att okej, det är en dörr jag kan öppna när jag behöver den. Men jag kan också öppna en annan dörr om jag känner liksom att hjälper mig eller klienten bättre. Så det här med mystiker, det är ju liksom verkligen det här steget där man försöker förstå och genom upplevelsen hur du faktiskt kan hantera psykopater som vi har pratat om, eller mörker och ljus, och liksom fungera som människa i det vanliga livet.
Ja,
En
för jag kan säga,
ja.
det är jätteintressant med religioner, även om jag inte står bakom många av dem. Jag har ju en nära anhörig som är med i en sekt, rätt och slätt. Det är en fruktansvärd sekt. Och människorna som är med i den här sekten är förkastliga hur de behandlar liksom sina medmänniskor. Men jag tycker om den här anhöriga. Jag tycker det är en jättebra människa. Jag får stöd och hjälp. Vi har bra samtal. Så personen tycker jag om. Sen tycker jag sekten tycker jag mänskligheten vore bättre utan den, rätt och slätt. Det är bara en demonisk sekt i grund och botten, förtäckt sådan. Så att man måste skilja på liksom religion och person också. Och liksom ha kvar den ödmjukheten och liksom, man är ingen hemsk människa bara för att man är i en religion som inte jag tycker om.
Men det är så intressant också det där man pratar om att vara öppen, mer öppen. För jag tänker på de nordamerikanska indianerna som innan kristendomen kom så levde ju de liksom som ett naturfolk kan man säga. Där de liksom förstod att följa naturens rytmer och sådär. Men det som är intressant i deras schamanska jordceremonier då, det var ju att de kan tillbe stjärnor. Så att nordamerikanska indianer och även sydamerikanska indianer pratar ju om att de kommer från stjärnorna. Och det är väl det här som förvillar folk kan jag tänka mig lite grann. Du kan träffa folk i Afrika också som också menar att de kommer ifrån stjärnorna, deras ursprung, deras gudar och så. Så jag känner att det är det här som blir för mycket för människor, att de liksom spårar, de snöar in på smala vägar och inriktningar istället för att se att det finns också i oss allihopa. Så att jag menar, ska jag välja då och säga, ja men jag kommer från stjärnorna. Så. Och hela mitt liv bygger på att jag kommer från stjärnorna. Då kommer jag ju att missa allt det andra som finns att njuta.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Att uppleva i livet på något sätt.
Ja, men det blir ungefär som om jag har 1000 bitars pussel. Det här livet består av 1000 bitars pussel. Och så hittar han en jättefin pusselbit. Ska jag nöja mig med den pusselbiten resten av livet? Eller ska jag bara säga, ja men det här var en fin pusselbit. Men nu ska jag ta fram en till pusselbit och se om jag kan sätta ihop dem. Och så kan man bara, man behöver inte försaka den där fina pusselbiten. Man har ju alltid kvar den. Men man ska ju inte göra den till liksom universums mitt. Utan det är bara fortsätta lägga pusslet. Se vilken bild som framträder. För det är ju egentligen det som jag är intresserad av i slutändan. Mm. Vad är det för bild som de här 1000 pusselbitarna ska ge? Mm. Och de bilderna och de bitarna finns överallt i världen. I samtal med människor. När man tittar på olika religioner så då får man en pusselbit. Och till slut så klarnar den här bilden. Och det är mitt mål.
Ja, för du sitter ju inte och håller i en pusselbit och känner den här är den viktigaste pusselbiten i hela pusslet. Liksom.
Nej.
Utan varje pusselbit har ju sin beskärda. Det tillför ju sin egen del. Jag tycker det är så intressant den här rädslan för döden som kristendomen har på något sätt. För inom buddhismen till exempel är man inte alls rädd för döden överhuvudtaget. Och kommer du till Japan så har de ju liksom begravningsplatserna kan ligga mellan höghusen typ så. Så varje kvarter där kan liksom ha sin egen begravningsplats mitt i kvarteren där folk bor. Och så har man liksom bara ett rör där man bränner folk och så fyller man på släkten med aska i det röret liksom så. Så vi har ju liksom en sån otrolig, jag vet inte vad jag ska kalla det för döden i det här landet. Och att vi liksom, om folk är rädda för den eller att det är just det okända. Och då tänker jag så här, för att utforska då det här som vi är så rädd för eller som vi tycker är så obehagligt, så behöver man ju också utforska, om man nu är rädd för döden då, sin rädsla för döden. Och egentligen kan du ju inte få kontakt med det genom att studera olika filosofier i olika länder eller så. Utan du får ju kontakt med det som mystiken då genom att praktisera olika övningar som kan hjälpa dig att förstå och expandera ditt medvetande till att förstå vad döden är.
Ja, och jag fick en jättestark bild här i huvudet som kändes väldigt fin som jag ska förmedla nu på ett sätt. Det är många som är rädda för kyrkogården till exempel. De är rädda för döda. Det vet du, mycket minnen som kommer upp. Och det. Hur skulle det vara om en människa som var rädd för döden tar med en picknickstol, far till kyrkogården, gärna på runt allhelgona, om det inte är för kallt. Ställ stolen där på kyrkogården. Sitter i din, helt tyst. Säg, ingen annan ska vara där, säg ingenting. Sitter i flera timmar, i bästa fall över hela natten. Då kommer du börja reflektera. Du kommer lära känna döden på ett helt annat sätt. För då är man där. Man tvingas ta itu med det. Och förhoppningsvis när dagen gryr. Så då är man inte rädd för döden. Då har man kanske respekt för döden. Man har lärt känna den på ett helt annat sätt. För många är ju bara liksom. De är ju rädda bara. Nej, jag vill inte veta. Jag vill inte höra om det där. Jag vill inte prata om någonting annat. Så att de hinner ju aldrig möta och känna på döden. På det sätt som de skulle kunna ha gjort.
Eller göra som jag gjorde när min mamma dog. För då skulle vi få gå ut. Och de skulle tvätta henne och göra ordning henne. Och då sa jag det. Nej, jag vill vara med när ni gör det. Så jag var med och tvättade mamma. Och gjorde ordning henne när hon hade dött. Och det var jättefint för mig. Jag tror att jag bearbetade min mammas död. Att jag hade förlorat henne. När jag fick vara med och göra henne fin. På den sista resan så att säga. Och så att jag tror att vi skulle behöva faktiskt plocka in döden mycket mera i våra liv. Därför att det är ju det vi kommer att möta. Och jag tror att kan man göra det, då, vi har pratat om det här med den yttre världen och makten där ute och den här, de här fasaderna man sätter upp och sådär. Då kommer vi också väldigt nära våra egna känslor och önskningar. Så då får vi ju liksom väldigt djup kontakt med oss själva egentligen.
Ja, det är det som är viktigt. Jag kan ju också säga, min farmor, hon blev 92 tror jag. Jag hittade ju hon, hon bodde i hus fortfarande. Det var minus 15 ute, så hittade jag hon hade fallit med sparken. Och så var hon ihopfrusen och låg där och krampet, höll i sparkstyret. Hon var ju döda, hon hade legat ute en hel natt. Och man får ju inte flytta på liket heller. Utan polisen ska ju dit och så ska ju de göra någon brottsplatsundersökning. Men läkaren kom dit i alla fall och så sa de, ja men okej, vi fick bära in honom i huset. Så vi bar in farmor i hennes hus, tog bort alla möbler och så la hon på vardagsrumsgolvet. Och jag tror hon låg där i 4-5 timmar. Så alla farmors barn kommer hem med respektive och mina bröder var där. Och vi plockade fram hennes fika, vi kokade kaffe, vi fikade. Den som ville gick dit och liksom klappade om farmor och någon strök en kam genom håret och sådär. Så vi satt och fika och så sen ett par timmar senare så lagade vi mat av det hon hade. Tills polisen kom och liksom gav ett godkännande, inget brott har begåtts. Och så tog ambulanspersonalen, tog hon och for iväg till bårhuset. Mm. Och den där tiden var jättenyttig för alla tror jag. Mm. Det har varit en helt annan farväl istället för att jag bara hade hört på telefon. Farmor har dött. Och 2 veckor senare så är det en begravning. Nu fick jag vara med i hon var ju redan död. Men det var som i dödsögonblicket. Och hon låg där och man fick liksom granska och titta. Och det fick ta sin tid allting. Man satt och drack egentligen en kopp kaffe och tittade på farmor när hon låg där.
Mm. Och jag tror att det är det som gör att du inte behöver ha kontakt med hon när hon har dött längre. Du känner inget behov av det. Du får den här möjligheten att avsluta någonting som innerst inne är väldigt naturligt.
Ja, jag menar förr i tiden så när folk dödde hemma på gården, de förvarade de ju jordkällan oftast ja. Tills det blev kärren, tills den gick ur macken så de kunde gräva och grava helt enkelt. Så jag menar alla förvarade ju döda hemma mer eller mindre, träffade på sina döda anhöriga på ett sätt som man inte gör idag.
Mm. Så det är inte så konstigt egentligen att det har blivit som det har blivit då, om man tänker.
Nej. Så att,
jag tänker det är säkert många som lyssnar som tänker, åh herregud, som jag skulle inte vilja se min mamma ligga hopfrusen och hålla en spark på gården och lägga en hel natt. Men jag tänker på det var ju sånt som hela tiden oroade oss med min mormor också. Att hon skulle sluta på gården liksom, av någon anledning. Att hon halkar eller inte liksom. Tog sig mellan vedbon och huset.
Man ja, men på sätt och vis. Ja, personligen så tycker jag att döden som min farmor fick. Den var ju jättebra. Hon var ju 92 år. Hon hade väl kanske sina krämpor. Men Hon var frisk i övrigt, hon bodde själv i huset, hon klippte gräsmattan, hon eldade med ved, hon höll på med sina blommor och hon bakade fortfarande. Så hon var ju som pigg och så var hon ju med. Att bara få liksom dö knall och fall, sen vet jag att hon kanske dog direkt eller också kanske hon frös ihjäl, tog en timme. Det är ju en bra död. Jämför det med att ja, med de sista 10 åren så låg jag på ett sjukhus och kved. Men det är ju inget bra slut, det är inget värdigt slut. Så att jag vänder ju på steken och säger att det är en bra död, liksom man har levt ett bra liv och sen gick det fort i slutet.
Jag tänker det är väl det alla önskar, att få dö knall och fall.
Ja.
Och inte liksom bli långvarigt sjuk. Tyvärr är det ju människor som blir det. Och det är ju inte det vi önskar om vi fick välja själva, tänker jag.
Nej, så att ur det perspektivet så på något sätt även i situationen, även om det var tungt, så fanns det en frid i allt det här också. Tysthet och en frid. Och det upplevde jag även på min mormors begravning, det var för ett par veckor sedan. Det var ju det också, efteråt så fick ju alla, man åt ju någon smörgåstårta och grejer. Och det var högt i tak. Vi skrattade, den som ville fick gå upp och berätta liksom, vad heter det? Anekdoter från hennes liv och deras uppväxt. Och det var otroligt mycket glädje och skratt. Vi satt nog säkert 4-5 timmar och bara pratade om mormor och hade trevligt på
Och
begravningen.
det är ju verkligen att det är att få ta ett fint avsked. Det är också ett sätt att ta avsked på. Men också att acceptera att döden kommer att drabba oss alla, förr eller senare. Så är det så. Jag tänkte vi ska försöka veva tillbaka. Jag tror säkert det är intressant för lyssnarna att höra när vi pratar om döden. För vi pratar mycket om döden till och från. Och det gör jag på min andra podd också. Men den är en så viktig del av vårt liv. Därför att vi kommer att förlora människor och vi kommer att dö själva. Och det är tufft, det är det. Men det är en del av livet som vi behöver förhålla oss till faktiskt. Det jag tänker på också, det är när vi pratar om förbund och som vi pratar om mediumförbundet, hur det är en livsåskådning faktiskt som kommer att bli tydligare och tydligare tror jag. För de har ju också budord. De här spiritualistiska budorden finns ju. Så att de har ju sina budord. De är en väldigt specifik livsåskådning. Och det kan ju vara bra att man vet det när man söker råd och vägledning. Jag skulle ju till exempel inte gå till den här sekten som jag vet finns runt dig, David. Jag skulle ju inte gå till någon i den sekten och be om ett livsråd. Eller om vägledning eller rådgivning. Det skulle jag absolut inte göra. Därför att jag kan se vad de har för filosofi. Och jag skulle också vilja backa tillbaka till det här när vi pratar om botande och läkande. För att vår fysiska kropp, och det har jag sagt i poddar förut. Vår fysiska kropp tar vi hjälp av vetenskapen med. Den själsliga läkningen, det är ju det vi får utav psykologer och kuratorer som hjälper oss liksom att balansera hjärna och hjärta lite grann så. Men vi jobbar ju liksom med den här läkningen som man inte riktigt kan ta på egentligen. Med att hitta sig själv och den livsåskådning kanske som passar just mig och så. Så att det gäller ju liksom att förstå att healing handlar inte om att bota allting. Och där vill jag så gärna prata om det också för att jag var ju med och när de grundade Reiki-förbundet och var med där. Jag var ordförande där i 3 år. 2009 så klev jag av det och anledningen att jag klev av, det var för att jag tyckte att människor var mer intresserade av att tjäna pengar på Reiki än att utforska och dela med sig av Reiki. Så att man var inte så intresserad av att ta reda på mer vad Reiki är och hur det fungerar, utan man var bara intresserad av alla de här tilläggen. Det tillkom symboler i Reiki som man lade till och man började kalla det för Karuna Reiki och Kundalini Reiki och Holy Fire Reiki och det fanns hur många Reiki-namn som helst. Och plötsligt ska det bli en healer då. Så att du liksom online kan få ett Reiki-diplom till exempel. Du har aldrig pratat med en lärare. Du har läst din PDF-fil och sen blir du en healer då. Och den healern då som har blivit healer genom att endast läsa en PDF-fil då till exempel. kan då bli medlem i mediumförbundet, för de är ju healers då, eller i reikiförbundet om det finns reiki med i ordet, och så kan de lära det vidare och så kan de behandla folk då. Och det var lite det här som jag sätter mig emot då, därför att det måste finnas någonstans struktur och etiska regler och såna här saker. Och eftersom jag har valt att jobba med reiki då, och det är en japansk reiki där jag har liksom gått, jag har gått de utbildningar som finns i reiki och blivit lärare i en massa olika traditioner med anknytning till Japan då, i femte led från Usui är jag då. Så kan jag ju säga att reiki handlar inte om att utbilda healers. Reiki handlar om en andlig utvecklingsväg. Och det är skillnad då på den reiki jag utövar mot den reiki healing som många gör. För jag gör inte reiki healing, jag gör reiki. Och den andliga healingen, det man som du sa, liksom man bjuder in läkare och jag ska då ställa bort mig själv och någon annan ska använda mig som ett verktyg för att läka en annan person. Den reiki jag jobbar med är också läkande. Men utifrån att jag börjar med att läka mig själv och förstå vad läkning är. För läkning är ju att bli hel, både fysiskt, psykiskt och vad skulle jag säga? Fysiskt, psykiskt och nu tappar jag bort det. Fysiskt, psykiskt och men emotionellt skulle jag säga. Ja. Så att liksom, för det handlar om att jag mår bra, jag läker mig själv, jag kan förstå var känslor kommer ifrån, jag kan förstå tankar, jag kan förstå hur jag ska hantera situationer. Och ju mer jag förstår det så expanderar min medvetenhet, jag får mer flöde och då lever jag mer i reiki. Steg två i reiki handlar om att jag har den här erfarenheten av eget läkande, så nu kan jag hjälpa andra att förstå det också hos dem själva. Det är reiki 2. Och sen det tredje steget i reiki då. Det är ju mystiken. Hur kan jag använda den här förmågan att faktiskt lära vidare vissa delar i reiki till andra människor. Och hur kan jag använda det för att få det här djupare sökandet som vi pratade om. När man liksom plockar in allting. Och därför är det så intressant då när vi har ett reikiförbund då, som ska vara ett förbund. Jag menar, då ska man börja ifrågasätta andra förbund. Ska vi ifrågasätta läkarförbundet, sjuksköterskeförbundet, metallförbundet? Förstår du? Vilka förbund ska vi lita på och inte? När vi har två förbund i Sverige som faktiskt inte har någon kvalitetssäkring. Och som försöker inbilla folk att de har det. Fast de egentligen inte har det. För det finns ingenting som säger egentligen hur och vad du ska lära dig reiki. Och det är därför som det går inte att göra förbund utav. Det andlighet för mig. Det är det här som vi kan uppleva. Som gör att vi kan expandera vår medvetenhet och liksom lära mer om oss själva och livet. Det är andlighet för mig. Och det kan man inte göra förbundet av. Man kan inte, för då blir det ju livsåskådningar. Reikiförbundets livsåskådning är att allting som heter reiki kan man lära ut. Oberoende av hur du har lärt det eller vem eller var det kommer ifrån. Så. Är du med? Nu var det väldigt långt.
Ja, alltså, det är egentligen, om du pratar om reiki, det är en personlig erfarenhet som man har.
Mm.
Och mitt sätt att se på healing som ett brett spektra. Healing, det handlar egentligen om det handlar om mig själv. Det handlar inte om att jag ska läka någon egentligen. Om du pratar healing, det är ju brett, men det är ett begrepp då. Men en healing, det handlar om den inre resan. Som när jag lärde mig reiki, jag tänkte inte, ja nu ska jag göra andra människor friska. Utan healing kunde jag använda på allting i vardagen. När man körde bil, på sina blommor. Liksom i alla situationer så kan man använda det. För det, tänk Star Wars, då pratar man om The Force. Det är en kraft som omger oss alla, som finns bland stenar och träd. Och så, det binder människor tillsammans. Och det är lite grann så med reiki. jag kan connecta med en annan människa, jag kan läsa av en annan människa, jag kan se en helt annan sida, helhet. Visst, man kan gå in och jobba med reiki-energin i andra människor, men det är liksom, det är en universal kraft som liksom, man ska inte börja massera bara som att den här ska läka. Visst, den läker, men det är ju fortfarande en begränsning om man bara sätter in den i ett fack. Utan den är ju så otroligt bred. Det är liksom, det är universalt, det är dit jag vill komma. Och för mig så var det allra viktigaste med reiki, det som jag lärde, det var att jag förstod energimedvetenheten. Mm. Alltså att den kan användas på så många områden, egentligen alla områden i livet.
Och där har ju din mystiker utvecklats ur det. Och din, att du kan liksom se det här är andlighet för mig har utvecklats. Det är ju ingen bestämd livsåskådning du följer egentligen. Och det är ganska intressant då, för att reikin härstammar ju från buddhismen och shintoismen. Och i Japan så är man ju, har man ju väldigt stark anknytning både till shintoismen och buddhismen. De går ju hand i hand. Så att när buddhismen kom in i Japan och började ta över, om man säger så, så försvann inte shintoismen, utan de lever hand i hand, shintoism och buddhism. I Sverige och i Europa, när kristendomen tog över hand, då försvann ju naturfolkens kunskap, så de tog ju över, medan i Japan har man fortfarande det blandat i folkkulturen. Och det tycker jag är jätteintressant, för att shintoismen pratar ju om allting i naturen och människor, att allting vi har runt omkring oss är liksom levande varelser. Så trädet, blomman, människan, situationen är en levande, det är ju shintoismen det. Så det är jättespännande tycker jag hur de har förenat det. Och när jag har fördjupat mig inom lama-buddhismen då, bland annat, och inom den Shambhala-grenen inom lama-buddhismen. Inom buddhismen överlag så pratar man ju om kännande varelser och upplysta varelser. Och det tycker jag är jätteintressant, för att det handlar ju inte om människor i andra världar eller varelser i andra världar egentligen, utan det handlar om vad vi människor har möjlighet att uppnå. Och så länge vi är i det inre och yttre sökandet, som jag menar att många balanserar i när de kallar sig healers och de ska läka det ena och de ska läka det andra, då är de ju i de kännande varelsernas värld. Men en mystiker går ju in då till de upplysta varelsernas värld. Och då blir det intressant, vad är då de upplysta varelsernas värld? Eftersom det är en plats där jag accepterar och ser saker för vad de är. Jag kan expandera mitt medvetande. Jag kan se hur man gör i Japan eller USA eller Sydamerika eller Afrika eller i Sverige eller i Europa. Och jag kan se att det connectar med varann.
Ja, och att det liksom är fri från värderingar också.
Mm.
När man är i det tillståndet. Jag brukar kalla det att man är en observatör. Mm. Man ser saker och ting. Man har inga känslor kopplade till. Man har egentligen inga åsikter heller i det tillståndet. Utan det är bara, ja men det är så det funkar. Det är ungefär som att titta på världen och se att en struktur, det fungerar på det sättet, det bara är så. Man ifrågasätter ingenting. Och det är ett väldigt fantastiskt tillstånd att hamna i.
Mm. Jag fick den här bilden av, du vet, man står vid en sjö och så kastar man en sten så här som hoppar på vattnet.
En macka.
Man kastar macka, precis. Och när man kastar en macka, det som är, där kan man ju liksom, jag kan ju få en känsla, oh wow, vad underbart det är. Då får jag en massa känslor. Men jag kan också bara stå där och betrakta hur den där stenen hoppar över vattnet. Och det är att vara i det upplysta tillståndet. Eller i observatören, som du säger. Att bara se hur den där stenen hoppar på vattnet till den försvinner. Utan att lägga någon värdering i upplevelsen. Men vi lägger, oh wow, jag kunde få 9 stycken den här gången. Eller 5, eller åh, oh, det var bara 3. Liksom sådär. Det har ju de här kännande varelserna. Så att jag, och det är väl därför som jag gillar de här asiatiska filosofierna, tror jag. Därför att de pratar ju liksom inte om hierarkier. på det sätt som man gör inom kristendomen, utan där finns det den här möjligheten för alla att bli mystiker faktiskt.
Ja, och det som jag alltid uppskattar med österländska lärare är att det finns en stillhet över allting. Jag tror jag har sagt det förut i någon podd. Jag var lite konstig när jag var yngre, men många sådana 80-talsfilmer, då var det ju actionhjältarna, de får ju ofta till några besök, några kloster och några grejer för att skulle få svar om saker och ting. Och det var alltid de där munkarna i klostren, det var det som var intressant. Det var liksom otroligt spännande att ta del av det. Så att actionfigurerna, de var sekundära i det fallet. Så det finns någon viss, jag ska inte säga spänning, kanske är fel ord, men det finns någonting genuint i det där, någonting ödmjukt över dem också. De har hängett sig till ett liv för att liksom upptäcka den här dolda sanningen.
Mm.
Så det är väl den här mystikerns väg då.
Ja, för jag lyssnade på en podd igår som sa att det finns ingen sanning egentligen, utan alla har rätt till sin sanning. Och då kände jag så här, nej, kände jag. Det finns en djup sanning. För i den djupa innersta sanningen, där har man inget behov av att värdera. Jag har inget behov av att, åh, kolla vad jag vet och har upptäckt. Det finns inget behov. Det är den djupaste sanningen. Den finns där. Och att säga att alla sanningar är rätt, det tror inte jag på. För jag tycker inte att pedofiler har rätt sanning. Jag tycker inte att de ledarna i världen som bestämmer att man ska kriga och döda oskyldiga människor, jag tycker inte att de har rätt sanning. Så att säga, och jag tycker inte de har rätt till sin sanning heller. Därför att ha rätt till sin sanning tycker jag att man har om den aldrig någonsin skadar någon annan. Men nej, många människor, de vill ju ha rätt till sin sanning. Och det påverkar människor omkring dem.
Ja, och många gånger så tvingar de andra människor runt omkring att acceptera deras sanning. Det var ju prat om i andra poddar. Och det där blir ju lite beklagligt istället för att de bara lever sin sanning. Man behöver ju inte förändra människor runt omkring. Jag kommer att tänka också på människor överlag är så fega nu för tiden. Det är som att de vågar inte stå för någonting. Min kusin och min äldsta bror, de pratade om någonting som hade med kultur att göra, jag minns inte vad det var. Och då sa min kusin efter ett tag, ja, det finns ju inga dåliga kulturer egentligen. Och då sa min bror, självfallet finns det ju dåliga kulturer. Vad tror du om en kultur till exempel där man omskär små barn? Är det en bra kultur? Nej, det är förstås. Så att, menar, vi måste ju acceptera att det finns ju det som är dåligt här i världen. Och bara för att vissa saker görs så är ju inte bra saker. Alltså vi måste ju ha en intention om vart är vi på väg, vart ska vi, hur vill vi att framtiden ska se ut. Och då måste man också börja ställa krav på vad är legitimt, vad är rimligt, vad kan vi begära av folk. Om det kom hit någon till mitt hus som har en jättedålig kultur, då måste jag säga, du är inte välkommen hit för du förstör bara, så du får gå ut härifrån. Och jag menar, det är grundläggande.
Och du behöver inte ens tala om för den personen varför du inte vill ha dem där. Du kan faktiskt bara nöja dig med att säga, jag känner att du och jag klickar inte så bra, så ja, du är inte välkommen till mig mer, punkt.
Precis, och det är den äktheten som vi måste ha. För min kusin som är så feg till exempel, och det är inte bara hon utan det är hela hennes generation av de som kommer efter. De ska ta hänsyn till alla människor som de inte känner. Så till och med människor som gör dåliga saker, hemska saker, kan de inte säga att det där är dåligt, utan istället blir bara, ja, men du har ju rätt till din sanning, du har ju rätt till din kultur, vem är jag att döma? Ja, men vi har ju ett kollektivt ansvar. För hur vill du att dina barn ska, vilken värld ska de bo i till exempel? Vi har ju ett ansvar för hur vi går framåt. Så vi måste liksom kunna vara mer hårdföra och ärliga i vår kommunikation. Och det hör ihop med det här ämnet som vi pratar om nu också.
Ja, jag tror också det faktiskt. För att det här med att döma då. För mig är det viktigt att jag tar ställning. Så att när människor tar ställning för vad de tycker, det är okej för mig. Och ju fler människor som tar ställning för vad de tycker, desto bättre. För då kan jag välja bort tvärtom. Istället för att gå och fundera, undra om det kan bli bra eller inte. Men tar de ställning, då vet jag, okej, det här är verkligen vad de tar ställning för. Och för mig är inte det att döma. Det är två olika saker. Jag dömer inte någon bara för att jag tar ställning. Och det är också någonting som många människor blandar ihop. För jag tänker på som spiritualisterna som vi pratade om i början då, för vi ska avrunda snart. Jag tycker det är jättebra att de blir tydligare nu efter det här med kalla fakta och alltihopa. Och anledningen till det är att ja, men då får vi ju veta vad de verkligen står för. Då blir det lättare att ta ställning. Är det de och där jag vill utbilda mig? Är det den livsåskådningen som stämmer med min? Eller gör den inte det? Då kanske jag ska vända mig till någon annan lärare eller någon annan livsåskådning. Och det kan ju liksom vara inom yoga, kroppsterapier, mindfulness eller vad som helst egentligen. Så jag tror att det är liksom, där är en fördel med allt som lyfts upp till ytan nu.
Så att det kan ska ut på bordet.
Ja, det kan renodlas. Och det är så intressant, för jag brukar skoja ibland och säga att jag ligger 20 år före min tid och det stör mig. Och så har jag tänkt så här, nej, i framtiden, jag ska försöka verkligen undvika att vara 20 år före. Men 2005 så fick jag en sån där stark sån där uppenbarelse som man kan få. Att jag behöver inte oroa mig för alla de här människorna med konstiga idéer och sådär. Som inte passar mig då. För agnarna kommer att skiljas från vetet i framtiden. Och häromdagen så satt jag och tänkte, det är precis det som sker nu. Och det är liksom, nu är vi 2024, 2025 nästa år. Agnarna börjar skiljas från vetet idag.
Det blir tydligare allting.
Ja, och jag tycker det är bra. Vi behöver det, för att där kommer ju också friheten att faktiskt få välja vad du vill involvera dig med. Då kan jag välja att bli spiritualist, för jag tror på det här. Men jag fattar att det inte passar alla. Jag kan välja att gå in i en kristen religiös religion eller sekt eller grupp sådär och fattar att det här passar mig, men det passar inte säkert inte alla liksom. Och det är där man kan börja utvecklas andligt, tror jag faktiskt.
Ja, för det är mycket det som jag möter också i samhället, att om man tillhör en viss en tro eller om man har en viss identitet, då är det precis som att man är bäst och man har förtjänat sitt öde och de andra vet inte bättre, eller de andra blir motståndare på något sätt. Och det är det man vill undvika. Man vill ju kunna liksom att alla får göra det de vill så länge det inte skadar någon annan och alla mår bra av det. Visst är det så det handlar om på något sätt. Och man behöver inte ifrågasätta inom rimliga gränser då. Man behöver inte ifrågasätta andra som inte tycker som mig.
Nej, utan man tar ställning för hur man själv tycker och sådär. Och det är ju det vi har gjort väldigt mycket i den här podden. Om man lyssnar på våran podd och på alla avsnitt så kan man ju höra att vad vi tar ställning för. Jag är övertygad om att det går som en röd tråd så genom hela våran podd. Jag tror faktiskt det. Därför att det inte handlar om värdering, utan att det här tror jag på, så här ser jag på det och så. Att vi har tagit ställning till hur vi ser på saker och ting. Och för att kunna ta ställning så behöver man ju också, som du sa, liksom bryta ner saker och titta på de olika komponenterna för att se, vill jag ta ställning till det här eller inte? Liksom.
Ja, och våga ta ställning, för det är någonting man måste öva på.
Ja.
Liksom varje dag så måste man göra de här små besluten. Vad tycker jag i det här ämnet? Vart står jag i det här? Liksom, hur harmoniserar det här ämnet i mig? Och liksom det är en pågående process.
Mm. Vet du vad, David, jag tror vi har pratat väldigt länge nu. Så jag misstänker att vi kan vara uppe i snart en timme så.
Det låter som min chef på medarbetarsamtalet.
Ja, men då får jag bli lite chef här nu då och säga att det är nästa podd. Så att det är kul att prata och intressant att prata om spännande saker. Men jag tror vi ska runda av den här podden faktiskt. Och är det så, och jag tänker på det vi pratar om i den här podden, är ju faktiskt sånt som människor har frågat oss om och vill ha fördjupning i, veta mer om. Så att vi sitter ju inte och pladdrar om saker som liksom inte berör människor som lyssnar på den här podden, utan de är ju delaktiga i det vi pratar om. Så därför säger jag innan vi slutar nu då att är det så att ni vill att vi ska prata något mer om något ämne eller någon situation som du har upplevt eller så där, så hör gärna av dig. Vi blir inspirerade av att du som lyssnar blir inspirerad faktiskt. Så jag säger tusen tack för ett bra samtal, David.
Tack själv, Carina.
Och jag har ingen aning om vad vi har pratat om, men det lär väl visa sig så småningom, kanske.
Ja, det var väl religion och livsåskådning, tror jag.
Ja, lite sånt. Så tack till dig som lyssnar allihopa. Ha en jättefin dag och hej från oss. Hej då!
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.